Välkomna hit till det här bibelstudiet, den här förmiddagen som vi ska ha tillsammans med rubriken Mission i Bibeln. Jag tänkte vi skulle börja stanna upp vid den här frågan ett ögonblick. Om och i så fall hur hänger Bibeln ihop? Det kanske inte är en fråga vi funderar på sådär jätteofta, men när man börjar tänka lite så inser man att vänta här nu. Bibeln består ju av 66 olika böcker, drygt 70 om man räknar med apokryferna. Och de är tillkomna under en period av någonstans runt 1000 år, kanske ytterligare lite. Av, vi vet inte exakt hur många författare, men vi kan höfta med att säga att det kanske är en 30-35 författare. Den är tillkommen på tre olika språk. Hur i all världen hänger det ihop? Och på vilket sätt hänger det ihop? Ja, rent fysiskt hänger de ihop därför att de är inbundna i samma perm. Men man kan sätta ihop en massa olika saker i en perm utan att de för den skull egentligen hänger ihop. Jag kan ta mina skolbetyg och just nu bygger vi mycket Lego hemma, så jag kan ta mina skolbetyg och instruktionerna för Legobyggen och sätta i en perm. Men de har ju egentligen inget med varann att göra för det. Så hur hänger det ihop? Vad kan vi säga är liksom kittet? Vad är den röda tråden om detta nu hänger ihop? Och jag vill ju mena att det hänger ihop. Den här bilden har jag nog visat i några sammanhang innan. Det här är en grafisk illustration som en pastor och en dataingenjör gjorde tillsammans. Den är lite suddig på projektorn här, men i botten så är det små vita streck som går liksom lodrätt neråt. Varje sånt streck symboliserar ett kapitel i Bibeln. Så vi har ju första Mosebok 1 längst till vänster, Uppenbarelseboken 22 längst till höger och sen hela raddan däremellan. Ju längre strecket är, desto längre är kapitlet. Så det här jättelånga strecket här i mitten, det är ju psalm 119, som ju är superlångt. De här färgglada bågarna ni ser ovanför, det är alltså kopplingar mellan ett kapitel och ett annat. Det kan vara att det är ett direkt citat, en anspelning, att de syftar på samma händelse. Det är liksom kopplingar i ganska vid mening. Och ju längre det är mellan kapitlen som kopplar an, desto liksom längre ut kommer bågen och så får den en liksom mer gröngul färg. Ju kortare det är mellan, då är den liksom lågt ner och så är den mer lila. Och den här kan man titta på en stund och konstatera, det hänger ihop. Och det här tänker jag är ett, i alla fall för mig, ett starkt skäl att tro på Bibelns gudomliga inspiration. Därför att hur skulle det vara möjligt för ett gäng mänskliga författare över så lång tid att få någonting att hänga ihop på det här intrikata sättet? Paulus skriver i slutet på Romarbrevet 11, liksom efter en utläggning om hur Gud verkar i historien, så brister han ut i någon slags tillbedjan eller förundran. Så säger han så här: vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Och när jag ser den här bilden så tänker jag, så är det liksom de orden som kommer till mig. Vilket djup, vilken rikedom det finns. Här finns att gräva i för en livstid och mer därtill. Och om det nu hänger ihop på det här intrikata sättet, så kan vi ju fundera på, ja men bort, liksom förutom då att Gud har varit inblandad i det. Finns det någonting annat som hänger ihop? Finns det någonting annat som är den röda tråden? Jag vill mena att mission är den sammanhållande röda tråden i Bibeln. Och det är liksom det sammanhållande i såväl Bibelns innehåll som dess syfte. Bibelns innehåll kan vi sammanfatta som berättelsen om Guds plan för upprättelse av sin skapelse. Det är liksom en väldigt vid sammanfattning, men det är det någonstans Bibeln handlar om. Berättelsen om Guds plan, Guds uppdrag, Guds mission för att upprätta den skapelse som har gått sönder. Bibelns syfte enligt 2 Timoteus 3:16-17, det är att rusta oss för att göra Guds goda verk. Vi kan läsa det tillsammans. Om ni har Bibel med er, annars så finns det på bordet här att låna. 2 Timoteus brevet, kapitel 3 och vers 16-17. Paulus skriver till Timoteus så här: varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Där har vi den gudomliga inspirationen. Och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Bibelns syfte är att forma oss och rusta oss så att vi kan göra goda gärningar, Guds goda verk. Bibelns syfte är alltså inte först och främst att ge bara kunskap. Det är en del av det. Men Bibelns syfte är att rusta oss, att forma oss för att delta i det Gud vill göra i den här världen. Det vill säga, mission är både innehållet i Bibeln och syftet med Bibeln. När man talar om mission i Bibeln så börjar man ju ofta med utgångspunkt i Matteus 28, det vi kallar för missionsbefallningen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden, gå därför ut och gör lärjungar av alla folk. Döp dem och lär dem att hålla alla bud jag har gett dem. Eller så kanske man börjar i Johannes kapitel 20, vers 21. När Jesus efter uppståndelsen möter lärjungarna och säger: så som fadern har sänt mig, sänder jag er. Det är två väldigt vanliga utgångspunkter när man ska tala om mission. Men om mission liksom är den röda tråden i Bibelns berättelse, så tror jag vi måste titta lite bredare på vad mission är. Hur är mission den röda tråden genom Bibeln? Och det tänkte jag vi skulle göra idag. Så tro inte att det var det här jag skulle säga, så får ni gå hem. Så lätt kommer ni inte undan. Därför att mission är ju det som liksom sker i Bibelns berättelse. Mission, Guds uppdrag för att upprätta och rädda världen. Det är ju det som är berättelsen i Bibeln. Den röda tråden som binder samman allting. Och när vi talar om Bibelns berättelse, så är ett ganska hjälpsamt sätt att tänka kring helheten, det är att tänka Bibeln som ett drama. En teaterföreställning, en film eller en pjäs av något slag med ett antal olika akter. Och där Guds mission, Guds uppdrag är det som står i centrum. Så vi ska liksom ta oss an berättelsen i genom några olika akter. Att liksom dela upp den lite för att se hur berättelsen följer framåt. Akt 1 är kanske föga förvånande där det börjar. Det känns väl logiskt och tryggt så här långt, eller hur? Gud etablerar sitt rike, skapelsen. Ja, men vi börjar ju i Första Mosebok 1 och 2. Och vad kan vi då säga om, vad är liksom nyckelpoängerna eller det viktiga som 17 den här liksom första akten ger oss. Gud skapar ju människan till sin avbild. Och att vara människa, det är att vara skapad till Guds avbild. Det är liksom inget annat, utan att vara människa är att vara Guds avbild. Och att vara Guds avbild, det är först och främst ett uppdrag. Det är det syfte vi människor är skapade för. Avbilden sitter inte så mycket i mänskliga egenskaper, utan i vårt syfte. Att vara avbild är att vara, det är ett uppdrag. Det är syfte vi är skapade för. Gud skapar ju människan och placerar henne i en trädgård. En trädgård på en plats som kallas Eden. Och målet med att placera människan där verkar ha varit att liksom utvidga det här området. Att liksom fylla jorden. Därför att den här platsen, Eden, trädgården, där vandrar Gud fritt. Det beskrivs som ett slags ideal. Eden, namnet Eden, kan översättas med paradis eller glädje. Det är en plats där det är gott att vara. Gud vandrar fritt med människorna. Och människan får ju ett uppdrag att liksom sköta om det här. Men det ligger liksom underliggande att, men det verkar som att människan skulle liksom inte bara statiskt vara där. För vad är det Gud säger till människan när han skapar henne? Föröka er. Fyll jorden. Och om Eden var en god, bra plats att vara på, det beskrivs ju att det var en liksom härlig plats. Det är fruktträd och det är liksom uppenbart ett liksom bördigt område. Det sägs ju inte om det som finns utanför. Det vore ju taskigt att några fick bo i den härliga trädgården där Gud är närvarande, och de andra stackarna som råkar komma sen, de får bo utanför. Vi bygger ett jättefint hus med många rum, och när vi blir fler, istället för att bygga ut huset, ja, då får någon stackare tälta utanför tomtgränsen. Det känns lite konstigt. Utan istället verkar det som att människan skulle liksom försöka utvidga det här området genom att sköta om trädgården. Så ihop med uppdraget att fylla jorden verkar det som att, ja, men det här var tänkt att expandera. Det här området där Guds goda fanns, poängen var att det skulle fylla hela jorden. Vi kan titta på några exempel som liksom understryker den här tankegången. Jesaja 45. Och vers 18. Där skriver Jesaja så här: så säger Herren, han som skapat himlen, han är Gud. Han som format och frambragt jorden, han gav den en fast grund. Han skapade den inte till att ligga tom, utan gjorde den till att vara bebodd. Det vill säga, Gud har inte skapat jorden bara för att människan skulle bo på en pytteliten plats. Gud skapade jorden därför att den var tänkt att bebos av människan. Människan skulle fylla hela jorden. Människan som Guds avbild, att vara Guds visregent som skulle ju råda och sköta om skapelsen, skulle vara fruktsam och föröka sig och fylla jorden. Och på så sätt skapa och utvidga ett samhälle och en gemenskap som hedrar och speglar sin skapare och Gud. Det här är liksom tonen som slås an direkt i början. Det vill säga, Gud hade ett uppdrag åt människorna redan i begynnelsen. Gud har en mission redan från allra första början. Och det säger oss någonting. Att världen inte bara finns till för att den råkar finnas till, utan att världen, allting som är skapat, har ett syfte. ingenting av det Gud har skapat är meningslöst. Utan Gud har skapat för ett syfte. Psalm 8. Det är en slags poetisk reflektion över berättelsen i Första Mosebok 1 och 2. Psalm 8. För körledaren en psalm av David. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Den börjar och slutar med just det. Väldigt är ditt namn över hela jorden. Inte bara över Edens trädgård. Över hela jorden. Och slutversarna här. Du lät människan härska över ditt verk. Och så räknas det upp en massa varelser som ganska på pricken stämmer med listan över vad Gud har skapat. Fåglar som flyger, fiskar som simmar, markens alla vilda djur och boskapen. Eden beskrivs på många sätt som ett tempel. Inte minst utifrån det faktum att Gud och människa möts ansikte mot ansikte. Det är så det beskrivs i Första Mosebok 2, att Gud vandrar i trädgården i den svala kvällsbrisen. Och när man studerar arkeologiska fynd från liksom Mellanöstern, liksom arabvärldsområdet, och studerar de här gamla kulturerna, så kan man se hur, ja men, det börjar kanske som att människor blir bosatta på en plats. Här var gott att vara. Det var bra betesmark eller bra odlingsmark. Och sen så växer det fram, och i centrum för de här bosättningarna är det nästan alltid ett tempel. Det är liksom inte så mycket staden har ett tempel, utan templet har en stad. Och om nu Eden är ett slags tempel, så är det inte orimligt att tänka sig att det som skedde på de andra platserna runt omkring, att det också var tanken för Adam och Eva med familj. Att det skulle liksom växa. Människor, de blir fler, och då blir det som en stad runt det. Och vad är då poängen med den här staden? Ja, men när vi kommer till Bibelns slut, Uppenbarelseboken 21-22, så är vi inte längre i en trädgård, utan i en stad. Bibeln börjar med liksom ett anslag att någonting ska hända, och Bibeln slutar med att konstatera att det ska hända. Det här är ett citat från en bibelforskare som heter John Walton, som har specialiserat sig på Gamla testamentet och i synnerhet Första Mosebok och skapelseberättelsen och de liksom första kapitlen där. Och han säger så här: om människorna var tänkta att uppfylla jorden så som Första Mosebok 1 uttrycker, måste vi dra slutsatsen att de inte var tänkta att stanna i Edens trädgård på ett stationärt vis. Att flytta utanför trädgården skulle dock ha varit svårt, eftersom landet utanför trädgården inte var så brukbart som det i trädgården. Annars hade inte trädgården skilt sig från omgivningen. Det var ungefär det jag försökte säga förut. Ni är med på den logiken så här långt. Om Eden utmärker sig från det runt omkring, så kan vi anta att det runt omkring inte var lika bra. Rimligen kan vi då anta att människorna gradvis skulle utvidga trädgården under tiden de härskar och råder. Att utvidga trädgården skulle utvidga källan till mat, för det var ju det Gud gav dem att äta. Och samtidigt också utvidga det heliga området som trädgården representerar. Alltså det här tempelliknande området där Gud och människa möts fullt ut. Det skulle samtidigt utvidgas. Vad var det psalm 8 sa? Väldigt är ditt namn, Herre, över hela jorden. Så för att summera första akten. Gud skapar människan till ett uppdrag att vårda och sköta och därigenom också utvidga Edens trädgård. Och att utvidga det område där Guds heliga närvaro finns. Gud beskrivs ha skapat jorden med förutsättningar för att vara beboelig och kunna ge goda livsmöjligheter. Men det var människorna i sin roll som viceregent som skulle råda och härska över jorden och lägga den under sig. Gud lämnar jorden i människornas vård. Inte genom att dra sig tillbaka och inte bry sig. Men människornas uppdrag är att styra, att råda, att se till att allting fungerar. Och som avbilder satta i ett tempel får Adam och Eva en slags prästroll där de agerar som länken mellan skapelsen och skaparen. I ett antikt tempel, när man byggde ett tempel, så när man var klar så satte man in en avbild, en statyett eller någon slags, ja, någon form av bild som skulle signalera, ja, men det här templet tillhör den här guden. Det här möter vi ju i Gamla testamentets berättelse om och om igen. Det är balstatyetter och asherapålar och allt vad det kallas. Och det var en signal för, ja, men dels, okej, vilken gud tillhör det här templet? Det, folk trodde ju på många gudar. Men avbilden var också en slags representation av guden. Genom avbilden tänkte man sig att guden fanns liksom lite närvarande i templet. Och om Edens trädgård beskrivs som en slags tempel och människan är en slags avbild där, så blir ju människan liksom länken emellan Gud och skapelsen. Det vill säga, människan blir som en slags präst i den bemärkelsen. Här ska ni få en liten bonus. Det finns ganska mycket paralleller mellan Edens trädgård och templet och tabernaklet. Så det här är lite bonusfakta, men det hjälper oss sen på vägen vidare. Det finns en tredelad struktur i såväl Eden som i templet och tabernaklet. I Eden så har vi att, ja, men det verkar vara ett landområde som kallas Eden. Och i det området finns det en trädgård. Det vill säga, trädgården är inte hela Eden utan en del av Eden. Och i trädgården så finns det liksom, så beskrivs ju mitten på trädgården. Det är där de här två speciella träden står. Det finns en slags tredelad struktur där det liksom blir mer speciellt ju längre in mot mitten man kommer. Hur var det med templet och tabernaklet? Ja, men du hade ju själva templet eller tabernaklet, det stora tältet, den stora byggnaden. Sen fanns ju det heligaste. Det var ju betydligt mer speciellt. Och så fanns ju det allra heligaste. Man kan ju tycka att de kunde ha kommit på ett bättre namn. Liksom det heligaste. Just det, det är ett område till. Vad ska vi hitta på nu? Vi tar det allra heligaste. Det var ju där inne Gud verkligen bodde. Och det är liksom en tredelad struktur i bägge delar. I såväl Edens trädgård som templet och tabernaklet var ingången åt öster. I Edens trädgård, ja, men åt vilket håll är det människan förvisas när hon drivs ut ur trädgården? Åt öster. Templet och tabernaklet beskrivs ha ingången åt öster. och ingången vaktas av keruber. Det beskrivs ju väldigt uppenbart i liksom första Mosebok 3, när människan fördrivs så sätter Gud en kerub, en ängel som ska vakta ingången. Men när vi läser beskrivningarna i andra Mosebok, i första kungaboken, andra krönikeboken om tabernaklet och templet, så finns det ett skynke som liksom vaktar ingången. Vad finns på det skynket? Keruber. Herren vandrar i trädgården så som han senare gör i tabernaklet och templet. Det vill säga, i trädgården, där bor Gud. Och så beskrivs också tabernaklet och templet. Här bor Gud. Här är platsen där Gud och människa kan mötas. I Hesekiel 28 beskrivs Edens trädgård som ett heligt gudaberg. I antikens föreställningar så tänkte man sig att gudarna bor på bergstoppar. De är ju liksom avskilda lite ovanför det vanliga mänskliga. Där bor nog gudarna. Och om Gud bodde i Edens trädgård så måste Eden ha legat på ett berg. Det är liksom antik logik här. Om gudarna bor på ett berg och Gud bor i Edens trädgård, så måste Eden ha legat på ett berg. Det märker vi inte av i första Mosebok 1 och 2, men tankegången sipprar fram här i Hesekiel. Var låg Jerusalems tempel? På Sions berg. När Jesaja talar om de här framtidsvisionerna, när allting är upprättat, så säger Gud: på mitt heliga berg sker ingenting ont och vrångt. Och människan som avbild. Ja, och det här nämnde jag ju nyss. Antingen så fanns de i tempel för att markera vilken gudom som templet tillhörde, och omvänt att markera gudomens närvaro i templet. Eller så signalerade de en regents maktanspråk på ett land. Om jag var kung, jag är kung över Kronoberg och så intar jag Blekinge, då kommer jag placera ut avbilder av mig själv i Blekinge för att påminna folk om att nu är det jag som bestämmer här. Och båda de här delarna stämmer ganska väl in på första Mosebok 1 och 2. Vi har både den här tempelidén, men också Gud som kung som placerar sin avbild för att visa: det här är mitt rike. Det finns en bild till med ytterligare bonusparalleller, men den får ni ta reda på om ni letar rätt på den här digitala bilden efteråt. Den finns ihop med inspelningen. Det är mer så här ytterligare bonusgrejer som är mer så här nördigt detaljer för den som är intresserad. Nu går vi vidare till akt 2. Nu införs liksom själva spänningen i berättelsen. Uppror i paradiset, eller syndafallet som vi kanske kallar det annars. Nu rör vi oss i första Mosebok 3-11. Och berättelsen, ja, det är en slags nedåtgående spiral där allting hela tiden blir värre. Vi tänker ju syndafallet, ja, men det var Adam och Eva. Men det är som att synd, det är liksom bara det första upproret, den första snedsteget, och sen bara fortsätter det att bli värre och värre. Första Mosebok 3:10-24. Ja, där beskrivs ju de direkta konsekvenserna för Adam och Eva, för ormen och så vidare. Ja, det första som händer, vers 10, det är att de är rädda för Gud. Relationen mellan Gud och människa är skadad. Det konstateras att det kommer råda fiendskap mellan människa och ormen, och mellan människans avkomma och ormens avkomma. Kvinnan kommer att få uppleva plåga vid barnafödande och kommer att ha ett ojämnt förhållande till mannen. Mannen drabbas på så sätt att han kommer att få plågas när han ska odla och skaffa mat. Där det i Edens trädgård verkar ha gått lätt kommer det nu bli det omvända. Och de har inte längre tillgång till livets träd, döden är därmed en garanti. Det verkar inte som att människan var liksom skapad odödlig. Men så länge hon hade tillgång till livets träd verkar det som att hon kunde leva vidare. Men när den tillgången inte längre finns är döden en garanti. Och de fördrivs ut ur Edens trädgård. Det här paradiset där de kunde möta Gud ansikte mot ansikte är inte längre tillgängligt. Men det är ju inte helt hopplöst. I Första Mosebok 3:15 så utlovas att kvinnans avkomma en dag ska trampa på ormens huvud. Det vill säga att råda över den eller besegra den. Första Mosebok kapitel 4. Kvinnan får en avkomma. Är det månne han som ska trampa på ormen? Jag tror att vi kristna ibland läser Bibeln lite för fort. Vi tar till oss löftet om avkomman som ska trampa på ormens huvud och sen är vi direkt på Jesus. Men jag tror att vi ibland behöver läsa berättelsen lite noggrannare. Vi får inte ha så bråttom alla gånger. Det är ju sant att det är Jesus som ytterst är avkomman som trampar på ormens huvud. Men berättelsen dit ger oss några viktiga, liksom, den fyller ut och förklarar en massa saker. Och avkomman är utlovad. Första Mosebok 4:1. Mannen låg med sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Här finns det ju en förväntan i berättelsen. Kvinnans avkomma. Är det kanske Kain som är avkomman? Det blir liksom en sån här förväntan i berättelsen. Vi har fått något utlovat. Är det han? Det blir det ju inte. När vi läser berättelsen så kan vi konstatera det är inte Kain som ska trampa på ormens huvud. Det är ju inte heller Abel, ty han dör. Och det börjar liksom gå ut för mer och mer. Det blir liksom en sån här våldsspiral av hämnande. Kain, ja men han blir ju fredlös och han bönar Gud om att, ja men hur ska det här gå liksom? Och Gud sätter sitt märke på honom och säger att, ja men Kain ska inte röras. Om någon ger sig på honom kommer det bli 7 gånger värre tillbaka. Kain får ättlingar. Så småningom går det släktledet vidare till Lemek. Han säger: jag dödar en man för ett sår, en yngling för en skråma. Kain blir hämnad 7 gånger om, Lemek 77. Det vill säga, den här hämnden, om någon gör något så kommer den bli många gånger värre. Det liksom expanderar och går ut för. Och samtidigt så ser vi i den här lilla berättelsen om Kains ättlingar hur den här mänskliga förmågan till skapande och utveckling, det som människan liksom förväntades göra, att det sker parallellt. Därför att här får vi se att de blir Kains ättlingar blir Kains ättling blir stamfar till de som bor i tält och håller boskap, stamfar till alla som spelar lyra och flöjt, stamfar till alla kopparsmeder och järnsmeder. Och det första vi läser om Kain är att han bygger en stad. Det vill säga, här sker det mänsklig utveckling på alla områden. Den mänskliga synden och ondskan utvecklas, men också den mänskliga förmågan till kreativitet och skapande. Men vi kan konstatera att ur Kains släktled så kan inte den här avkomman komma. Den släktlinjen kommer inte att kunna bära fram det. Berättelsen går vidare till kapitel 5. Och det kan vara värt att notera bara att i kapitel 5, vers 3 så står det att Set, alltså den tredje sonen som Adam och Eva får, han var Adams avbild. Det vill säga, den här avbildstanken går vidare. Det var inte bara Adam och Eva som var Guds avbild, utan också de barn de får är Guds avbild i liksom överförd mening, eller det liksom går vidare. Sökandet efter den här avkomman, ja men det var inte Kain, det var inte Abel. Sätt då, kan det vara han? En liten detalj jag hittade sent igår kväll. I 3:15, det hebreiska ordet för avkomma är zera. Reservation för uttalet. Samma ord återkommer i 4:25, där det står att åter låg Adam med sin hustru och hon födde en son. Det är översatt med son här. Det skulle kunna stå hon fick en avkomma. Ordet används aldrig om Kain eller Abel. Då är det liksom andra hebreiska ord. Men här återkommer det. Det är förvisso ett ganska vanligt ord i Gamla testamentet, så det är liksom inget superunikt. Men det är ändå värt att lägga märke till. Det är utlovat en avkomma. Ordet används inte om Kain, inte om Abel, men om Set. I Sets släktled föds så småningom Noa. Och namnet Noa verkar betyda att ja, men någon som ska ge lättnad från plågor. Plågan var ju en del av straffet. Kan det nu vara Noa? Kan det vara han som ska ge lättnad, som ska vända det här som har drabbat mänskligheten? Är det Noa som ska besegra ondskan? Berättelsen om Noa pekar ju först i den riktningen, därför att mänskligheten beskrivs som genombrutten. Förutom Noa, han är rättfärdig. Det är en ganska bra utgångspunkt. Gud använder honom för att liksom börja om skapelsen. Floden är ju en slags beskrivning av hur skapelsen blir oskapad. Och sen börjar Gud om. I 9:7, första Mosebok 9:7, så uttrycks det här liksom avbildsuppdraget till Noa och hans familj igen. Första Mosebok 9:7. Var fruktsamma och föröka er. Bli en myllrande mängd på jorden och härska över den. Det var ju det avbildsuppdraget i första Mosebok 1 handlade om. Men som vi ser i första Mosebok 9:10-11, så floden tog bort mycket av ondskan, men den fanns fortfarande kvar i det mänskliga hjärtat. Synden och ondskan återkommer. Och så slutade med berättelsen om Babels torn. Och den berättelsen, det är raka motsatsen till vad Gud ville. Gud sa ju åt människorna, föröka, uppfyll jorden. Vad är det människorna i berättelsen om Babels torn gör? Låt oss bygga en stad, första Mosebok 11:4, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt. Och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Människan skulle fylla jorden för att förhärliga Guds namn. Människorna i Babel ville få ett namn känt för sig själva och slippa vara skingrade. Det är liksom antitesen, den raka motsatsen till vad Gud vill. Så frågan ställs, ska inte heller Sets släktled kunna frambära den här avkomman? Om också det släktledet ballar ur på det här sättet, varifrån ska avkomman då komma ifrån? Hur ska ormen kunna besegras? Hur ska syndens och ondskans konsekvenser kunna vändas? Så för att summera den andra akten, människans synd gör henne inte kapabel till att göra det uppdrag Gud har skapat henne till. Synden har fördrivit henne från Guds närvaro, orsakat konsekvenser i alla relationer mellan Gud och människa, mellan människor och mellan människa och skapelsen. Och synden garanterar hennes död. Men hoppet om en avkomma lever. Löftet Gud har gett. Men ingen av Noas söner, ingen ur den här släktlinjen verkar vara kapabel till att frambringa avkomman. Hur ska det här gå?
Ja.
Den andra akten slutar ju i moll, kan man absolut säga. En massa elände har dykt upp. Det finns ett löfte om någon som ska ställa det till rätta. Men det verkar inte som att det finns en liksom släktled som är kapabel att frambringa den här avkomman. Mänskligheten gör raka motsatsen till vad Gud har kallat dem att göra. Lösningen på knäckfrågan i akt 2 är att Gud skapar ett nytt folk, så att säga. Noa fick ju ett antal söner, Sem, Ham och Jafet, om man har liksom, om det sitter sen söndagsskolan kanske. Och de får ju en massa söner och sprids ut över hela jorden, eller liksom över ett stort område. Men det verkar ju inte som att vill sig ändå inte. Så det Gud gör är att liksom skapa ett nytt folk. När de befintliga folken inte kan fullgöra det som behövs, så blir Guds lösning att liksom skapa ett nytt folk. Abraham utväljs för att bli starten på en ny familj, en ny släkt, ett nytt folk. Han lämnar sin släkt och sitt land för att lite så här börja om på nytt. Och man kan notera att Abraham kallas ut ur ur. Ut ur ur. Ur, ja, det är liksom i samma region som Babel, som formellt kallas landet för Kaldien. Det är det som senare i Gamla testamentet vi känner som Babyloniens rike. Det är liksom ur den här regionen där man nu har byggt Babels torn. Ut ur den regionen kallar Gud Abraham. Lämna det du har känt sen innan, så börjar vi om på nytt. Abraham är ättling till Sett. När vi följer släktleden så får vi veta det. Att, ja, men det är ur släktledet från Sett som Abraham kommer. Men Gud gör ändå en slags omstart. Så det finns en slags kontinuitet. Men det är ändå en nystart. Men redan när vi får veta liksom att Gud kallar Abraham, så håller löftet på att gå i stöpet. Därför att Sara är ofruktsam. Det vill säga, här finns det nu en chans att kunna liksom frambära den här avkomman. Men hon som ska föda avkomman är ofruktsam. Ska Guds löfte gå i stöpet här? Men genom Guds ingripande får ju Abraham och Sara en löftesson, Isak. Och den här nya släkten kan börja födas fram och växa fram. Och det är värt att notera att avbildsuppdraget som människan har fått, det upprepas också till Abraham. Abraham får ju ett liksom löfte av Gud. Du ska bli far till ett stort folk. Jag ska välsigna dig, säger Gud, och i dig ska alla jordens folk bli välsignade. Det vill säga, Abraham är utvald för att frambringa välsignelse till hela jorden. Men det finns också ganska stora likheter mellan Guds löfte till Abraham och Guds uppdrag till människan i stort. Jag har gjort en liten tabell. I den vänstra spalten är liksom nyckelfraserna från avbildsuppdraget i första Mosebok 1 och 28. Gud välsignade dem. Gud säger att de ska vara fruktsamma och föröka sig. De ska fylla jorden, de ska lägga jorden under sig och de ska härska över jorden. Guds löfte till Abraham läser vi om på ett par olika ställen i första Mosebok. Första Mosebok 12, precis när Abraham liksom gör entré i berättelsen. Första Mosebok 18, också i första Mosebok 22. Och Gud säger, jag ska välsigna dig rikligt. Gud säger, dina efterkommande ska bli talrika. Du ska bli far åt ett stort folk. Gud säger din avkomma ska inta sina fienders portar. Ja, men det handlar ju om att härska och råda. Och så säger Gud, i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Alla folken. Där människan skulle härska över hela jorden, så ska Abrahams avkomma få vara till välsignelse för alla folk. Det är liksom inte ordagranna liknelser, men andemeningen stämmer väl överens. Abraham får nu liksom ta vid det här mänskliga uppdraget. Och poängen med utväljelsen av Abraham, det är just det att alla jordens folk ska bli välsignade. Att återigen kunna utföra avbildsuppdraget. Därför att om Abraham blir välsignad för att kunna göra ungefär det som Gud ålade mänskligheten. Ja, men när genom Abraham de andra ska bli välsignade, så får vi anta att, ja, men vad innebär den här välsignelsen? Ja, det är inte bara att jag hittade 25 kronor när jag gick hem, det var ju kul. Det handlar ju om att de också ska kunna göra det Gud har kallat dem till. Abraham utväljs ju inte för sin egen skull, utan för hela världens skull. Vi kan gå till första Mosebok 18. Vers 18 och 19. Abraham har precis haft besök av de här tre männen som är Gud på något märkligt vis. Och Abraham och Sara har fått löftet om att nästa år ska, när vi kommer tillbaka, ska ni ha fått en son. Och männen bryter upp och såg ner över Sodom. Abraham följde dem ett stycke på vägen. Herren tänkte, varför skulle jag dölja för Abraham vad jag ämnar att göra? Vers 18. Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk, och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som han har fått. Översättningen i Bibel 2000 är inte så bra. Alla folk ska bli välsignade genom dig är liksom en bättre översättning, och som de flesta översättningar på engelska till exempel använder sig av. Vers 19. Ja, jag har utvalt honom för att hans barn och efterkommande ska lyda hans befallning att hålla sig till Herrens vägar och göra vad som är rätt och rättfärdigt. Då ska det gå i uppfyllelse som Herren har lovat Abraham. Det vill säga, Abraham sänds inte ut för att missionera. Det är liksom inte missionsbefallningen Matteus 28 som Abraham får. Utan Abraham och hans ättlingar, genom att leva på rätt sätt, att hålla sig till Herrens vägar och att göra vad som är rätt och rättfärdigt, då ska det gå i uppfyllelse. Det vill säga, det är en slags dragningskraft här. När Abraham och hans ättlingar lever och gör det som är rätt, kommer de andra folken se. De kommer dras nära och på så sätt få del av välsignelsen. I resten av första Mosebok så följer vi ju Abrahams släkt. Vi följer Abraham, vi följer Isak, vi följer Jakob, Josef och hans bröder. Och vi får se hur Guds löften uppfylls. Det börjar med Abraham och Sara och slutar med ett ganska stort gäng. Och i enlighet med Guds löfte så blir de till välsignelse och förbannelse. Därför att det var ju det Gud sa när han kallade Abraham. De som välsignar dig ska bli välsignade. De som förbannar dig, underförstått, de som inte behandlar dig väl, kommer inte heller att få en välvilja tillbaka. Och vi kan ta som ett exempel på det kapitel 14 och vers 17-24. Abraham har varit ute i strid och besegrat fyra kungar, de som har kidnappat Lot bland annat. Och så står det så här: när Abraham hade slagit Kedorlaomer, ett bra kvalitetsnamn om ni undrar, och de kungar som var i förbund med honom, kom han på återvägen till Shavedalen, den nuvarande Kungadalen. Där kom kungen av Sodom honom till mötes. Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste och han välsignade Abraham. Välsignad vare Abraham av Gud den högste, himlens och jordens skapare. Välsignad vare Gud den högste som gav dina fiender i ditt våld. Och Abraham lämnade honom tionde av allt. Kungen av Sodom sa till Abraham, ge mig folket och behåll själv bytet. Abraham svarade honom, jag lyfter min hand och svär vid Herren Gud den högste, himlens och jordens skapare. Aldrig ska jag ta så mycket som en tråd eller en skorem av det som är ditt. Aldrig ska du kunna säga att du har gjort Abraham rik. Jag själv ska ingenting ha, det räcker med det som mina män har förbrukat och den del som tillkommer mina följeslagare. Aner, Eshkol och Mamre ska ha sin del. Här möter vi två ganska olika förhållningssätt till Abraham. Melkisedek kommer ut med bröd och vin. Han bjuder liksom Abraham på fest. Och vad händer? Och Abraham och Melkisedek uttryckligen välsignar Abraham. Melkisedek får tionde tillbaka. Kungen i Sodom däremot ska börja gnissla om bytet. Ge mig det som är mitt, du kan få behålla det och det. Och vi kan fundera på vad som händer. Det här är liksom bara ett exempel. Men vad händer med de här bägge kungarna? Vad händer med de här bägge platserna? Hur det går för Sodom, ja, det möter vi ju lite senare, där vi var nyss i kapitel 18. Det går ingen vidare. Men Melkisedek då? Ja, han får sitt tionde. Men det kan ju mycket väl hända att det kommer någonting mer så småningom. Vi kommer nog tillbaka dit senare i berättelsen om vi liksom hänger i den tråden. Berättelsen om Abrahams familj, ja, den landar ju till slut i Egypten. Och man kan notera i inledningen till andra Mosebok, kapitel 1, vers 7. Israeliterna var fruktsamma och förökade sig. De växte till och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem. Hör ni ekot av människans uppdrag? De är talrika, de förökar sig och de fyller hela landet. Det var inte riktigt hela jorden, men hela landet. Men ni hör ekot av avbildsuppdraget. Det finns mycket att säga om berättelsen när Israel är slavar i Egypten. Men vi kan bara konstatera att Israel räddas ur Egypten. Vi gör liksom en snabb spolning lite i berättelsen här. Och de räddas ut ur Egypten med motivet, med syftet att de ska kunna bo tillsammans med Gud på Guds berg. Andra Mosebok 15 och vers 17. Det här är ju alltså Mose och israeliternas segersång. Vers 17. Du, alltså Gud, ledde dem fram och planterade dem på det berg som är din egendom. Den plats du gjort till din boning, Herre. Den helgedom, Herre, du själv har grundlagt. Eden låg på ett berg. Det var Guds boning. Och israeliterna befrias ur Egypten för att planteras på det berg som är Guds egendom. Den plats där Gud har tagit sin boning. Vi börjar se hur de här trådarna vävs samman i berättelsen. Man kan jämföra med Hesekiel 28. Hesekiel 28, 13-14. Ja, det här är sammanhanget där Eden är ett berg. Så det var det vi refererade till förut. Eden, Guds trädgård, det heliga gudaberget. Det vill säga att vi anar kopplingar här. Människan, eller Israels folk, är liksom befriade för att återigen kunna bo tillsammans med Gud. Det finns liksom en väg tillbaka, förhoppningsvis. Som en föraning eller en förberedelse blir de befriade till ett annat berg, till Sinai. där Gud ingår ett unikt förbund med folket. Och genom det här förbundet så ges Israel möjlighet att vara ett rike av präster och ett heligt folk. Ett rike av präster, eller kungar och präster, som det också går att översätta. Vad innebar det att vara avbild? Ja, det var ju att vara länken mellan skaparen och skapelsen, som avbild i ett tempel. Och det innebar att härska och råda som en slags kung. Det vill säga, israeliterna genom förbundet ges möjligheten att närma sig det som var människans uppdrag. De får en lag som inte bara är en regelbok, utan i femte Mosebok kapitel 4 så talas det något om syftet med den här lagen. Femte Mosebok 4, vers 5-8. Jag lär er nu stadgar och föreskrifter så som Herren min Gud har befallt mig, för att ni ska lyda dem i det land ni kommer till och tar i besittning. Ni ska följa dem och lyda dem för att andra folk ska se er vishet och insikt. När de hör alla dessa stadgar kommer de att säga: detta stora folk är verkligen ett vist och insiktsfullt folk. Vilket stort folk har gudar som är dem så nära som Herren vår Gud är oss nära varje gång vi åkallar honom. Och vilket folk äger stadgar och föreskrifter så rättfärdiga som denna lag jag idag förelägger er. Det här är ganska nära det Gud sa om Abraham. När Abraham och hans familj följer Herrens vägar, när de lever rätt och rättfärdigt, så ska det Gud lovade Abraham gå i uppfyllelse. Till Israels folk ger Gud en lag, stadgar och föreskrifter. Han ger dem en väg att gå och konstaterar: när ni går den här vägen kommer de andra folken att se och dra sig nära. De kommer att se att det sättet ni lever på är gott. Det finns en slags dragningskraft när Guds folk vandrar Herrens väg. När man följer berättelsen om Israel där vid Sinai, så bygger de tabernaklet, andra Mosebok 40. Och det är första gången som Gud återigen bor bland människor på jorden. Tabernaklet är Guds boning. Sen Eden har Gud inte haft någon boning bland människorna. Men genom tabernaklet så kan Gud återigen bo bland sitt folk. Den andra halvan av den tredje akten. Den första halvan var ett folk för kungen. Den andra halvan ett land för folket. Ja, Israels folk är ju på väg till det land som Gud hade lovat dem. Det land som Gud hade lovat Abraham. Och från Josua bok och framåt så följer vi hur det här löftet går i uppfyllelse. Folket intar och bosätter sig i det landet. Och landet beskrivs på ett sätt som påminner om Eden. Och det är ju inte så konstigt när vi liksom följer trådarna genom berättelsen. Guds närvaro bland folket under vandringen var begränsat till tältet, till tabernaklet. Men när de nu får ett helt land att bo i, så vill ju Gud dels se till att de har förutsättningar att leva. De ska inte längre leva av manna och vaktlar. De ska njuta av allt det landet har att erbjuda. Och de ska leva där tillsammans med Gud. Vi kan läsa ur tredje Mosebok. Jag vet inte hur ofta ni är i tredje Mosebok och läser. Det är liksom inte en bladvändare, om man ska uttala sig lite försiktigt. Tredje Mosebok kapitel 26 och vers 3-13. Herren säger: om ni följer mina stadgar och håller mina bud och rättar er efter dem, då ska jag ge er regn i rätt tid. Då ger jorden sin gröda och träden på fälten bär sin frukt. Trösktiden varar fram till vinskörden och vinskörden fram till såningstiden. Ni kan äta er mätta på ert bröd och leva trygga i landet. Jag ska låta fred råda i landet så att ni kan gå till vila utan att något skrämmer er. Jag ska göra slut på alla rovdjur i landet och inga svärd ska härja i ert land. Ni ska jaga era fiender på flykten och de ska falla för era svärd. 5 av er ska jaga 100, 100 av er jaga 10 000 och fienderna ska falla för era svärd. Jag ska ta mig an er och göra er fruktsamma och talrika. Jag ska upprätthålla mitt förbund med er. Ni kommer att kunna äta av den gamla skörden. Ja, ni blir tvungna att kasta bort den för att få plats med den nya. Jag ska slå upp min boning bland er och aldrig känna avsky för er. Jag ska vandra mitt ibland er och vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Det vill säga, när de kommer in i landet, när de lever så som Gud vill, när de följer Guds bud, så kommer det gå väl. Landet beskrivs liksom på ett fantastiskt sätt. Skördarna kommer när de ska, vilddjuren stökar inte till det, när fienden har inget där att göra. Det är fred. Det är samvaro och gemenskap. Och Gud ska vandra mitt ibland dem. Och liknande beskrivningar, andra Mosebok 3:8, fjärde Mosebok 13:27, femte Mosebok 6:3. Landet beskrivs som ett slags paradis när folket lever som Gud vill. Men genom Gamla testamentet så får vi sedan följa Israel och hur de försöker. Emellanåt lyckas de, men mest misslyckas de med att hålla sig till det här förbundet som de och Gud har instiftat med varandra. Emellanåt kan de vara det här riket av präster som förmedlar Guds välsignelse till de andra folken. Vi kan tänka på Rahab i Josua bok. Den här kvinnan i Jeriko som tar emot spionerna. Hon får ju sen liksom införlivas i folket. Hon besparas när invasionen kommer. Vi kan tänka på Rut, som ju är moabitiska, som ju blir införlivad i folket och inte bara en del av folket. Hon blir typ gammelfarmor till kung David eller någonting sånt. Det är liksom ett par generationer emellan. Emellanåt lyckas Israel vara det de var kallade till att vara, men oftast inte. Men Josua dör, väljs ingen ny ledare som är liksom central sammanhållande kraft, utan folket decentraliseras i någon slags stamsystem och det slutar med katastrof efter katastrof. Jag kan bara läsa de sista orden ur Domarboken. Domarboken 21:25. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott. Det vill säga, utan ett bra och tydligt ledarskap så gör alla vad de vill. Och läser vi Domarboken så kan vi konstatera att det är ingen bra lösning. Det går inget vidare. Och när vi följer berättelsen framåt kommer vi till Samuel, den sista domaren. Och genom honom får Israel sin första kung. De blir ett kungadöme. Och som kungadöme, som monarki, beskrivs det som i bästa fall lite ambivalent, lite tvetydigt. Poängen är att kungen ska och liksom är ett föredöme för sitt folk. Kungen ska leda på ett sätt att det blir ordning och reda och rättvisa och så vidare. Vi kan kika lite kort i psalm 72. Psalm 72, som är en slags, ja men en poetisk beskrivning av vad kungen ska göra. Psalm 72 av Salomo. Gud, ge kungen dina lagar, kungasonen din rättvisa ordning, så att han rättrådigt dömer ditt folk och låter dina betryckta få sin rätt. Låt berg och höjder bära fredens frukter åt folket genom rättfärdighet. Må han värna de armas rätt, rädda de fattiga, krossa förtryckaren. Låt honom leva så länge solen finns och månen lyser släkte efter släkte. Han ska komma som ett regn över grödan, ett stilla regn som vattnar jorden. Låt rättvisa grönska i alla hans dagar och fred och välgång råda tills ingen måne lyser mer. Och så vidare. Han, lite senare, han räddar den fattige som ropar, han förbarmar sig över de svaga och fattiga, han befriar dem från våld och förtryck. Alltså, kungen ska vara den som ser till att det är ordning och reda. Kungen ska vara liksom föredömet. Men när vi läser om kungarna så är det ju väldigt sällan så det blir. Kungadömet blir på många sätt ett misslyckande. Andra krönikeboken 36, det är liksom slutet på andra krönikeboken, och där beskrivs hur den ena kungen efter den andra inte höll sig till Guds vägar utan gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och så kommer nästa kung. Han gjorde inte som Gud sa utan följde sina fäders exempel och gjorde det som var ont i Herrens ögon, och så vidare och så vidare. Men trots det, trots att kungarna så ofta är så usla, så använder Gud kungadömet för sina syften. Riket blir ett uttryck för Guds frälsningssyfte genom löftet till David. Vi kan slå upp andra Samuels boken kapitel 7. Vers 11-16. David har ju fått idén om att bygga ett tempel till Gud, och så svarar Gud honom genom profetiska ord till Natan. Så står det så här i vers 11. Ja, du ska få leva i fred för alla dina fiender. Nu kungör Herren att han ska bygga dig ett hus, ett kungahus. Och då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder, ska jag låta en ättling till dig, en som du själv har avlat, efterträda dig, och jag ska trygga hans kungavälde. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för alltid. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. När han felar ska jag visa honom till rätta med sträng hand, som när människor agar sina barn. Men min nåd ska inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag tvingade att vika för dig. Ditt hus och ditt kungavälde ska bestå inför mig i all framtid, och din tron ska aldrig vackla. Jag kan bara jämföra med Daniels boken 7. Vi ska inte slå upp det nu, men det talas om att den här liksom människosonen som förs inför Gud får ett rike som aldrig kan vacklas. Det vill säga, monarkin i Israel, som så många gånger blev så dåligt, Gud använder ändå det för sina syften. Guds nåd är större. Och David får löftet, ja, men det ska komma en kung som ska få ordning på det här. Det vill säga, Eva fick ett löfte. En avkomma till dig ska trampa på ormens huvud. Abraham får ett löfte om att genom hans ättlingar så ska jordens alla släkter bli välsignade. David får ett löfte. Det ska komma en ättling, en kung, som ska styra upp det här. Det ska bli fred och rättvisa. Ganska mycket som nu liksom ligger på lur och väntar. Men vi kan bara konstatera att den här tempelstaden som vi kan ana i Bibelns inledning, ja, den blir ju verklighet på ett vis här. Genom David och Salomo. David planlägger och Salomo färdigställer templet i Jerusalem. Minns ni Melkisedek? Var han prästkung? I Salem. Han var prästkung på den plats där Jerusalem senare blir till. Vad hände med välsignelsen? Ja, han fick sitt tionde där och då. Men vilken välsignelse kan vara större än att få vara den plats där Gud väljer att ta sin boning? För det är ju det templet är. Gud väljer ut en plats där han bor. Vilken välsignelse, liksom, inget tionde i världen kan motsvara det, att Gud väljer att bo på den platsen. En liten tråd som binder ihop de här berättelserna. Templet, det blir navet i Guds välsignelseuppdrag. När Salomo liksom inviger templet, första kungaboken 8, så säger han någonting om vad det här templet ska göra. Vad syftet är. Första kungaboken 8, vers 41-43. Så står det så här. Även om det är en främling som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han har hört om ditt namn. Ja, också där ska man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftade arm. Och denna främling kommer att åkalla dig, vänd mot detta hus. Lyssna då i himlen där du tronar och gör det som han ber dig om. Då ska alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig så som ditt folk Israel gör och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn. Alltså här finns återigen den här dragningskraften. Människor ska komma från andra folk till templet, åkalla Gud. Och på så sätt ska människor över hela jorden få höra om vem Gud är och vad han har gjort. Och liksom dras nära. Det är återigen jämförelse med det Gud sa till Abraham. De ska dras nära. Och genom liturgin, alltså genom gudstjänstfirandet, genom högtider, så finns det en tanke, alltså Israel skulle påminnas om vad man fanns till för. Man kan läsa i psalm 67, i psalm 96, psalm 100. Det finns liksom inbyggt i saltaren som ju användes i gudstjänstsammanhang vid högtider, att Israel ska vara ett ljus för de andra folken, till välsignelse för de andra folken. De andra folken ska dras nära. Men de andra folken uppfattas nästan mer och mer som fiender. Istället för att vara de som Guds välsignelse skulle nå, är de fienderna som Israel bara ser är i vägen. Israel visar sig ju inte kunna hålla Guds förbund utan faller i synd och avgudadyrkan, inte minst genom sina usla kungar. Och det leder fram till exilen i Babylon, vilket präglar profetlitteraturen starkt, och de flesta profetböckerna är tillkomna i den tiden. För profeterna så är det som att några trådar flätas samman. Dels förväntar man sig den här kommande goda Davidskungen som kan leda folket med ett gott ledarskap. Davidskungen blir också en slags lidande tjänare, sen en slags personifiering av Israels uppdrag och syfte. Man förväntar sig ett upprättat och förnyat gudsfolk som är kapabla att göra det Gud har kallat dem till. Gud säger, jag ska liksom ge dem ett nytt hjärta. Jag ska ge dem ett hjärta som gör att de kan hålla den lag jag har gett dem. Och man förväntar sig ett slags framtida samlande av folken. Profeterna har en vision av att en dag ska alla folken komma till Herrens berg, till Herrens hus och tillbe honom. Så om vi summerar den här tredje akten. Ja, men Abrahams löftet, det vilar nu hos ett folk, Israel. Precis som i första Mosebok 3-11 så är det mycket som går åt skogen. Men Gud väljer att använda det för sina syften. Här är monarkin det stora exemplet. Löftet om avkomman, det vill säga ormtramparen, det lever. Men det vilar nu främst hos den här kungen som kan leda folket, skapa rätt och rättvisa så att de kan göra det de är kallade att göra. Och framtidshoppet är att Gud ska förnya Israel, på så sätt kunna dra alla folk till sig. I den processen verkar det som att hela skapelsen ska förnyas och Guds rike etableras över hela jorden. Det här är liksom ekon av det som gick fel i syndafallet. Gud ska återställa det en dag. Och man kan sammanfatta genom att säga att Guds mission genom Israel i Gamla testamentet. Ja, den är ett, universell, den gäller alla. Den är två, samlande. Israel skulle inte gå ut utan dra de andra folken till sig. Och den är eskatologisk, alltså det är någonting som ligger i framtiden. Det ska komma en dag. De ska komma från öst och väst, som vi sjunger i salmen, och samlas. Akt 4. Kungen kommer. Johannes döparen föregår ju Jesus. Nu är vi inne i Nya testamentet och han banar väg för Jesus. Han står vid Jordan och döper människor. Han talar profetiskt och manar till omvändelse. Att Johannes står just vid Jordan är symboliskt viktigt. Det var ju där som Israel 1000 år tidigare hade gått över floden in i det förlovade landet. Det här är ju Josua bok som det syftar tillbaka till. De gick ju in i det förlovade landet för att kunna leva där, bo där och vara ett ljus för de andra folken. När Johannes står vid Jordan och döper människor så är det symboliskt för samma sak. Återvänd till Gud. Omvänd er från er meningslösa sätt att vara Guds folk och återuppta ert uppdrag. Johannes manar till omvändelse. Vi tänker att det kanske liksom först och främst handlar om personlig moral och leverne. Ja, det är en del av det, men det ligger någonting mycket djupare. Börja om. Var Guds folk på det sätt som Gud vill. Och så kommer Jesus en dag. Han behöver inte döpas. Han har inte del i den här bortvändigheten från Gud. Men han gör det därför att han liksom identifierar sig med folket. Han liksom iklär sig folkets syfte och uppdrag. Genom Jesus så blir Jesus blir den här kanalen för Guds välsignelse. Och när han döps så hörs en röst som bekräftar att han är Guds son. Någonting i det vittnar ju om treenigheten. Jesus som sonen till fadern. Men det är också ett eko av orden som David fick höra. Gud lovade, han ska vara min son, jag ska vara hans fader. Det vill säga, det finns ett eko av den här utlovade kungen i rösten som hörs när Jesus döps. Vi kan konstatera att när evangelierna på olika sätt berättar om Jesus, så Matteus, han presenterar Jesus som Abrahams son. I släkttavlan så går den tillbaka till Abraham. Det vill säga, Matteus vill visa att Jesus är liksom kanalen för den här Guds välsignelsen, avkomman till Abraham som ska vara välsignelsen till alla folk. I Lukas släkttavla så är Jesus, ja men dels Davids ättlingen, Lukas 1:31-33, det är ängelns ord till Maria. Han ska ärva sin fader Davids tron. Men i släkttavlan i Lukas kapitel 3 så går släktlinjen ännu längre tillbaka än till Abraham. Den går tillbaka till Set, till Adam, ytterst till Gud. Det vill säga, Jesus är inte bara Abrahams ättlingen. Han är inte bara Davids ättlingen. Han är avkomman med stort A. Den som ska trampa på ormens huvud. I Jesus så flätas alla de här trådarna samman. Och när Jesus talar om Guds rike, det är ju det hans ärende är. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så betyder det att nu har ju Gud blivit kung. Det förväntade och efterlängtade ingripandet som GT liksom förväntar sig. Nu sker det, nu är det inne. Vi kan bara jämföra Jesaja 52. Ord som är uttalade under exilen med framtidsblick. Jesaja 52, vers 7-10. Jag börjar läsa från vers 5. Men vad sker här, säger Herren? Mitt folk har förts bort för ingenting. De som härskar över dem jublar, säger Herren. Mitt namn smädas hela tiden. Men mitt folk ska få lära känna mitt namn. Den dagen ska de inse att jag är den som talar. Jag är här. Härligt att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion: din Gud är konung. Hör dina väktare ropar och jublar. Med egna ögon ser de hur Herren vänder åter till Sion. Brist ut i jubel Jerusalems ruiner. Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem. Herren visar sin makt och helhet inför alla folk. Hela jorden ska se hur vår Gud räddar oss. Det är liksom en bild av de som är kvar i landet. När resten av folket har förts bort, allt är katastrof, så är det som att de bilden talar om, ja, men det finns några kvar i Jerusalem, några kvar i Israel, och de står och liksom spanar. Det är som en väktare på muren som kikar och ser, är det något som händer? Och så är det som att de ser någon som kommer, någon som springer och bär bud och som ropar på långt håll: Gud har segrat, Gud har gripit in. Och så jublar de tillsammans. Och själva liksom det centrala är: nu har Gud blivit konung. Det här är ju ett löfte, liksom ett profetiskt ord till folket under exilen. När Jesus, Markus 1, 14-15, börjar predika, så säger han: Guds rike är nära. För Israels folk som kände de här orden från Jesaja väl, när Jesus säger Guds rike är nära, så liksom slår det an någonting i dem. Nu händer det där som Gud hade utlovat. Jesus både förkunnar rikets förestående ankomst och bekräftar dess ankomst genom sina gärningar. I Lukas 7 är ett sammanhang där Jesus driver ut demoner, och så konstaterar han att, ja, men om det är med Guds ande som jag driver ut demonerna, då är Guds rike här mitt ibland er. I evangelierna framställs Jesu uppdrag som i huvudsak riktat mot Israels folk, men med öppningar mot hedningarna. Det vill säga, Jesus, men jag är sänd till de förlorade fåren i Israel. De gånger Jesus interagerar med andra folk, så är det på liksom de andras initiativ. Men Jesus är först och främst sänd till Israels folk. Och det är som att Jesus är liksom en bärgningsbil som ska rädda en annan bärgningsbil. Israel skulle ju vara kanalen för Guds välsignelse. Det var genom Israel de andra folken skulle bli välsignade. De är en slags bärgningsbil. Men när den bärgningsbilen inte kommer fram för att kunna rädda den som ska räddas, hur ska det då gå? Ja, då behövs det en annan bärgningsbil som räddar bärgningsbilen. Det är därför Jesus talar om sitt eget uppdrag som främst riktat till Israel. Inte för att de andra folken var oviktiga, men därför att Guds plan var ju att genom sitt folk nå de andra. Och man kan konstatera att hela det här uppdraget, alla de här trådarna som vi har sett genom GT, de flätas samman och når sin höjdpunkt i Jesu död och uppståndelse. Vi kan konstatera att, ja, men vad var det Gud ville ställa till rätta? Ja, men synden är ju det stora problemet. Synden måste straffas och syndarna förlåtas. Vi kan läsa 1 Petrus kapitel 2 och 24. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. I Jesu kors blir syndare förlåtna och synden straffas och döms. Ondskan skulle besegras och människorna skulle befrias ur dess makt. Ja, vad är det Kolosserbrevet 2:15 säger? Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. I Jesu kors och uppståndelse har härskarna och makterna, ondskans alla hantlangare, de har berövat sin makt. Och Guds folk, människorna, är fria. Döden, garantin när människorna inte har livets träd, den skulle liksom återställas. Vad är det Hebreerbrevet 2 och 14 säger? Då nu barnen är av kött och blod måste han, alltså Jesus, på samma sätt bli människa för att genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Döden besegras genom Jesu död och uppståndelse. Fiendskapen mellan människor måste återställas. Efesiebrevet kapitel 2, vers 14-16. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Genom Jesu kors, genom Jesu död och uppståndelse finns det nu fred mellan människor. Försoning mellan människor. Det finns förlåtelse mellan människor. Därför att på korset dog fiendskapen. Skapelsen skulle återställas och försonas med sin skapare. Kolosserbrevet 1 och 20. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Det vill säga, rubb och stubb är försonat med Gud genom Jesu Kristi kors. Allt i himlen och allt på jorden. Hela skapelsen är försonad med Gud genom Jesu Kristi kors, Jesu död och uppståndelse. Så här ser vi hur korset, Jesu död och uppståndelse, är liksom vändpunkten för allt det här som står i vägen. Här når berättelsen sin höjdpunkt. Vid Jesu död så rivs förhänget, det här skynket i templet, det rivs itu. Vi kan läsa om det i Markus 15 och 38 exempel. Vad kan det betyda i ljuset av det vi har sett i den här parallellen mellan templet, tabernaklet och Eden? Vad var det på skynket? Får ni se om ni lyssnade för en stund sedan. Det var keruber på förhänget. Om nu Eden, tabernaklet och templet är liksom bilder av varandra. Om förhänget med keruben rivs itu, vad kan det betyda? På ett enkelt plan säger vi, ja, men det betyder att människan kan nå liksom det allra heligaste igen. Ja, det är sant. Men vad ser vi i parallellerna tillbaka till Eden? Exakt. Keruben som vaktar ingången står inte kvar. Det vill säga, allt det som Gud hade för människan i Eden, det är nu tillgängligt igen. Att vi ser att Gud och människa kan ha relation igen, det är ju sant. Men i den bibliska berättelsen är det liksom djupare än så. Det som gick förlorat i Eden är nu tillgängligt igen genom Jesu död på korset. Efter Jesu död och uppståndelse så är det som att avbildsuppdraget börjar om. Det kan man särskilt se i Johannes kapitel 20. Där betonar Johannes, det här är första dagen i veckan. Det säger han inte bara för att signalera att det var dagen efter sabbaten. Sabbaten spelar ju roll i det här med att de ska lägga Jesu kropp i graven och så vidare. Men att det var första dagen i veckan säger någonting mer. i skapelsen är det en 7 dagars indelning. Och när Johannes säger det var första dagen i veckan, så är det som att någonting har börjat om. Det är liksom en ny skapelsevecka som börjar här. De befinner sig i en trädgård. De andra evangelierna talar mest om att Jesus läggs i en grotta, i en grav. Men Johannes betonar graven låg i en trädgård. Och när Maria kommer och letar efter Jesus och inte hittar honom, så får hon ju syn på en man. Vi vet att det är Jesus, men vad är det hon kallar honom? Vem är det hon tror att det är? Trädgårdsmästare. Om Adam skulle verka i en trädgård och sköta om den, nog kan man väl säga att Adam var en slags trädgårdsmästare. Och här är det som att det börjar om. Och Jesus misstas för att vara en trädgårdsmästare. Jag tror inte Johannes skrev det för att liksom framställa Maria i dålig dager. Han säger någonting mycket djupare. Vi kan fundera på, finns det någon parallell eller likhet mellan Guds rike så som Jesus talar och visar det, och den tillvaro som Adam och Eva fick i uppdrag att utbreda? Och vi kan särskilt i det här sammanhanget tänka på Paulus uttryck när han talar om Jesus som den andre Adam. Det vill säga, i och med Jesu död och uppståndelse så är det som att någonting börjar om. Allt det där som har varit i vägen, synden, ondskan, döden, som har hindrat människan, det är nu borta genom Jesu död och uppståndelse. Och Jesus lärjungar, de formas ju genom anden till avbilder, till likhet med Jesus, och sänds ut för att uppfylla jorden och på så sätt förmedla och vara kanalen för Guds välsignelse till alla folk. Här är ju missionsbefallningen. Gå ut till alla. Till alla folk. Och lärjungarna, de fortsätter med Jesu uppdrag. Johannes 20:21. Så som Fadern har sänt mig sänder jag er. Här är ju de här nyckelbibelorden vad det gäller mission. Men nu ser vi hur de liksom finns i ett mycket längre sammanhang. Så för att summera den här fjärde akten. Jesus är den efterlängtade Davids kungen, Abrahams ättlingen och avkomman som ska trampa på ormens huvud. Jesus förkunnar med ord och handling att Guds rike är nära, att Gud nu griper in och uppenbarar sitt rike. Jesus sändes först och främst till Israel för att liksom få Guds folk på banan igen. Jesu död och uppståndelse är den avgörande händelsen som bryter syndens och dödens makt och gör människorna kapabla att delta i Guds uppdrag igen. Och efter hans död och uppståndelse riktas fokus genom lärjungarna till alla folk och jordens yttersta gräns. Akt 6. Uppdragets mål. Här är vi framförallt i Uppenbarelseboken. Och vi kan se i kapitel 7 i Uppenbarelseboken så får Johannes se en vision av en stor skara som står inför tronen och tillber. De beskrivs vara från alla folk, alla stammar, länder och språk. Uppenbarelseboken 7. Vers 9-10. Sen såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. En liten parallell tillbaka till första Mosebok kapitel 10. Det är släkttavlan efter Noa och hans söner. Så står det i första Mosebok 10:5. Från dem kom folken som spred sig till öarna och kustlandet, vart och ett i sitt land, med sitt språk, i olika stammar och folk. Det vill säga uppdelningen av folken där i början när synden härskar. Nu har de samlats och återfinns hos Gud inför Guds och Lammets tron. Abrahams förbundet är fullbordat. Alla folken är välsignade genom Abrahams ättlingen Kristus. Här når det sin fullbordan. Davids förbundet är fullbordat därför att Kristus är den evige härskaren över allt och alla. Döden finns till slut inte mer och konsekvenserna av syndafallet är om intet gjorda. Skapelsen är befriad och nyskapad. Det var en ny himmel och en ny jord. Havet som symboliserar ondskan och kaoset finns inte mer. Kristus kommer tillbaka i triumf för att döma med rättvisa och härska över världen med de troende som medhärskare. Det uttrycks i Uppenbarelseboken på några ställen till hur de troende är liksom medhärskare. De var kungar med Kristus. Adam och Eva skulle råda över skapelsen som medkungar till Gud. Nu sker det tillsammans med Kristus. Det nya Jerusalem beskrivs fullt med symbolik som hämtas från templet, från tabernaklet och Eden. Jag vet inte om ni tänkte det på den där färgglada regnbågsbilden som var där i början. Det var många trådar från de första kapitlen till de sista. De liksom slår an hos varandra på väldigt många olika sätt. Ja, men den här staden, den nya Jerusalem, beskrivs till exempel vara kubisk. Den är inte bara lång och bred, den är hög också. Varför beskrivs den som en kub? Ja, men det allra heligaste i templet var en kub. Det vill säga, det liksom hänger ihop på så sätt. Ädelstenarna i stadsmuren knyter an till ädelstenarna på översteprästens bröstväska. Andra Mosebok vid Sinai, liksom Gud beskriver för Mose, så här ska översteprästens kläder se ut. Och på den här bröstväskan han ska ha så ska det vara ädelstenar som symboliserar folkets olika stammar. I stadsmuren till det nya Jerusalem är det ungefär samma stenar. Men det saknas ett tempel. Därför att alltihop är templet. Gud vandrar fritt med sitt folk igen. Det är som Eden. Uppenbarelseboken 22:1-3 knyter särskilt an till Eden. Därför att där har vi floden med livets vatten. I första Mosebok 2 beskrivs att ut ur trädgården flyter det floder till olika länder. I Uppenbarelseboken 22 så finns livets träd. Och det beskrivs uttryckligen att förbannelsen är borta. Det vill säga, här är det återigen som i Eden. Det där är ju liksom målet. Det är dit vi är på väg. Men nu kanske någon uppmärksam funderar på, men akt 5 då? Jesus var akt 4. Slutet är akt 6. Men femman då? Vi är akt 5. Vi lever ju i den här berättelsen mellan Jesu himmelsfärd och hans återkomst. Och vad innebär det för oss? Vi som finns här och nu, vad innebär det för oss? Vad är vår uppgift? Vad vill Gud med våra liv? Men vi ska leva som ett utsänt folk. Vi ska drivas, guidas och motiveras av det Gud har gjort i de föregående akterna. Och vi ska dras framåt i hoppet om att det ska gå i uppfyllelse som Gud har liksom visat i akt 6. Det vill säga, vi liksom skjutsas framåt av det Gud har gjort och vi dras mot det Gud ska fullborda. Vår uppgift är liksom att leva i berättelsen däremellan. Vår riktning ges av det som har varit innan och det som ska komma. Och vår uppgift är att liksom delta i dramat som finns däremellan. Och man kan fundera på, som en personlig fråga, om Bibelns syfte enligt andra Timoteus är att forma oss till att delta i Guds goda verk, att delta i det Gud vill göra, vilken roll ska då Bibeln ha i mitt liv? Hur hjälper Bibeln mig att delta i Guds uppdrag, i Guds mission? I ljuset av den centrala roll som templet har som motiv och förebild, vi har pratat om Eden, vi har pratat om tabernaklet, vi har pratat om templet, vad innebär det att vi är Guds tempel här och nu? Vi som enskilda och vi som församling. Jag hoppas ni har fått med någonting av att se hur berättelsen hänger ihop och hur den liksom är, liksom den röda tråden som flätar samman allting är mission. Inte bara vi sänder någon för att göra något i ett annat land, som är kanske det liksom vardagsuttrycket av mission som vi använder, utan Bibelns berättelse, det som håller samman, det är ju berättelsen om att Gud har ett uppdrag. Gud vill någonting med sin värld och sin skapelse och allt som han har skapat. Det finns liksom ett uppdrag, och Bibeln handlar om det uppdraget. Det är liksom den röda tråden. Och vi är en del i det uppdraget. Vårt syfte, vår uppgift är att liksom delta. Vi gör vår del här, nu. Vi ska inte upprepa det de gjorde i akt 1, 2, 3 och 4. Vi är ännu inte framme vid akt 6, utan vi lever däremellan. Det här är vår berättelse. Bibeln vill hjälpa oss att delta i det Gud vill göra. Man kan ta med sig och tänka så här, ja, vad var poängen med det? Han sa, ja, poängen var att vi skulle läsa Bibeln. Ja, det blir en poäng i det här. Men vi kan också se allt det som Gud gör. Hur Gud har så mycket nåd med sin skapelse, med de människor han har skapat, att han om och om igen försöker hjälpa dem på alla sätt att kunna göra det han vill. Hur Gud aldrig överger, utan Gud är trofast. Gud står fast vid det han har lovat. Man kan fundera över varför Gud är så sträng många gånger i Bibeln. Varför Gud är så sträng mot sitt folk? Ja, men Gud har ju lagt alla sina ägg i samma korg. Gud sa, min plan är att genom mitt folk ska världen bli välsignad. Och Gud backar inte från det. Det innebär att när folket inte gör det som Gud har kallat dem till, så behöver han gå till rätta med dem. För vår del, ja, men Gud har en tanke med varje människas liv. Gud kallar oss, han utrustar oss, han formar oss för att kunna delta i det Gud vill göra. Vi får formas av det Gud har gjort i riktning mot det Gud ska fullborda. Och som hjälp har han gett oss sitt ord, som ger oss kursen och riktningen. Det är därför det är avgörande att vi som troende vet vad det är för berättelse vi är en del av. En sjökapten som har dåliga sjökort kommer att gå på grund. Och om vi som Guds folk inte vet vad vi har att liksom orientera oss utifrån, så kan också vi gå på grund. Så får vi komma ihåg det som jag sa inledningsvis. Gud har ett syfte med allting. Vi kan känna att, ja, men vad är min del? Jag är så liten, jag kan inte det eller det. Gud har ett syfte med allt. Hur vi än känner oss, hur vi än mår, så har Gud ett syfte med oss och våra liv. Gud vill någonting med dig och mig. för att det Gud ska fullborda, ska kunna gå i uppfyllelse. Vi får liksom verka i riktning mot det. Med försoning mellan människor. Med att vårda den planet vi har. Med att skapa rättvisa, rättfärdighet. Med att leva och tillbe på ett sådant sätt att andra ser och dras nära. Och vi får gå ut och berätta om vad Gud har gjort. Vad Gud ska göra bland alla folk till jordens yttersta gräns.